Det här är verkställande utskottet. Jag heter Maggie Strömberg och jobbar på Expressens politikredaktion. Och det gör Viktor Bartkron också, men du sitter inte i studion idag.
Nej, jag sitter hemma och det gör faktiskt även vår tredje medverkande. Och vi säger välkommen till en debutant på ett sammanträde i verkställande utskottet. Carolina Skoglund, välkommen.
Tack så mycket. Precis, jag sitter också hemma, men det borde funka bra.
Det gör det alldeles säkert. Idag ska vi prata om Sveriges första kvinnliga statsminister. Eller ja, i alla fall nästan. Alltså Lena Hallengren med mera. Häng med.
Ja, men Carolina, det är ju första gången du är med i den här podden, för precis när vi drog igång, då slutade du tillfälligt vara politikreporter på Expressen.
Exakt.
Berätta.
Nej, men då, vi har ju en grupp på Expressen som ska göra lite mer fördjupande journalistik då, kring corona och coronakrisen, och i den gruppen har jag jobbat, helt enkelt.
Sen så, så du har varit mer i verkligheten?
Ja, men exakt, ja, det kan man säga. Eller ja, hemifrån då, men ändå... I verkligheten.
Men du har skrivit väldigt mycket om vård och villkoren för hem eller personal inom vården, eller
men
hur?
Jag fokuserar ganska mycket på sjukhusen och på kanske intensivvårdsavdelningarna och liksom på den. Och sen så är det andra kollegor i den här gruppen som har fokuserat på hemtjänst och äldrevård och så. Men jag har pratat med extremt mycket sjukvårdspersonal, kan man säga.
Hur har det varit då?
Men alltså, till en början tyckte jag att det var jättesvårt att få personer att prata. För att många i vården visste inte exakt vad de fick säga. De som jobbade från intensivvårdsavdelningarna och de hade mycket att göra. Och redan. Men jag tycker att det är otroligt svårt, men samtidigt otroligt lätt. För det är så, allting är så helt nytt, så att all information är jättespännande. Och att man ska försöka hitta den här balansen i att rapportera om det fruktansvärda som vårdpersonalen ser. Och samtidigt göra det värdigt för de som patienter som är där och på något sätt hitta en bra balans. Men ja, otroligt spännande tider att jobba i.
Och nu får du ju göra en liten comeback i det mer politiska här. En typisk vecka kan man säga, för det är ganska stillsamt i politiken just nu trots allt, Maggie.
Ja, sen vi poddade sist så har man väl egentligen bara förlängt det här inreseförbudet till den 15 maj. Jag tror det är liksom det faktiskt det enda konkreta som har hänt. Annars skulle vi ju kunna sitta och lista.
Ja, precis, och det är ju dessutom ett EU-beslut som man bara följer implementerar i Sverige.
Men det var ju roligt för Mikael Damberg, för han fick ju stå på pressträff bredvid Stefan Löfven, och det var ju länge sedan. Det är ju mest Lena Hallengren som gör det nu för tiden.
Just det, och det leder oss in på dagens första ämne. Vi har ju tidigare pratat i den här podden om att helt nya ministrar har klivit fram. Kanske inte helt nya, men för den breda allmänheten lite nya. Tydligast av dem är väl då socialminister Lena Hallengren. Alltså medan Stefan Löfven mer konkurrerar med kungen som nationell samlingsman om vikten att tvätta händerna, så är det ju Hallengren som framstår som den kanske lite mer exekutiva i regeringen. Ihop möjligen med Magdalena Andersson. Från ingen kvinnlig statsminister till två, typ. Carolina, du gled tillbaka in i politiken och gjorde ett stort porträtt på just Lena Hallengren i helgen. Hur är hon?
Nej, men jag slogs av särskilt hur hon var efter intervjun. För då bockar hon in exakt den boxen där man tror att personen har gjort en jättepersonlig öppen intervju. Och under intervjun tänker att det här är verkligen en politiker som bjuder på sig själv. Och sen när du lyssnar på inspelningen så förstår du att det verkligen är en politiker du har intervjuat. För du har egentligen ingenting. Hon är ju personlig, men hon är så mycket både socialdemokrat och politiker man kan bli. Och det förstod jag inte ens under själva intervjun, utan först efteråt. Ni förstår typen.
Absolut, hon är alltså...
Ja, men alltså hon vet exakt vad hon ska säga. Alltså det är nedskrivet och inrepeterat, fast hon lyckas framställa det på ett sätt som att det är första gången hon tänker tanken.
Exakt, precis som Mikael Damberg är också. Jag tycker faktiskt att han också är precis den politiken. Och de är ju ganska bra kompisar.
Professionellt personlig, med andra
ja,
ord. Eller vad
exakt,
vi kan säga.
Exakt rätt ord.
Vi ska återkomma till det där med Damberg, men alltså hon... en sak som slog mig, hon verkar inte direkt orolig för egen del för det här med coroneriet.
Nej, men jag tycker den är jätteintressant och kanske väldigt svenskt. Hon hade ju inte testat sig för corona på samma sätt som Stefan Löfven inte verkar ha gjort det heller, just för att hon inte känt symptom. Jag hade däremot lite ont i halsen, så att jag sa att vi får ta det här via telefon. Men Anna-Karin Nilsson som fotograf. Åkte då till regeringskansliet, skulle jag intervjun där. Och då, Anna-Karin berättade efteråt då att hon frågade om de skulle ta var sin hiss, säkert själv. Och då var jag så här, nej, vi kan trycka ihop oss, det är ingen fara. Så att det verkar ju vara lite kanske som att regeringen tror att de är oantastliga i att kunna bli smittade. Eller jag vet inte, men kanske.
De har så himla mycket folkvett i den här regeringen så att det finns ingenting att oroa sig för kanske.
Nej, men exakt.
De tvättar ju händerna jätteofta, sa Löfven när han fick den frågan. Han tvättar händerna hela tiden.
Ja. Och Lena Hallengren.
De har börjat göra lite digitala besök har jag sett den här veckan. Alltså att de ställer in en del resor och så gör digitalt istället. Men en annan sak jag tänkte på Lena Hallengren, det här med att hon är så personligt politisk. Svensk Damtidning gjorde ett stort reportage om henne nyligen. Jag vet inte om ni har sett det. Det kommer väldigt högt upp när man googlar henne. De är liksom mitt under den här krisen fått komma hem.
Förlåt, men du menar alltså att du ville ha sagt att du inte läser Svensk Damtidning. Du hade bara råkat
googla Lena Hallengren. Jag läser självklart Svensk Damtidning, men jag tycker det är en väldigt bra tidning. Men de var hemma hos henne mitt under den här krisen och liksom fick så här, prata om hennes barn och hennes hund som heter Tage. Hon krälar på golvet och klappar hunden på bilderna. Alltså det är så otroligt mycket att bjussa på sig själv mitt i en kris. Jag tänker att det också säger något om personlighet och kanske självförtroende att göra en sån sak.
Jag tycker att hon bara har väntat på att få en anledning att kliva fram och få den här uppmärksamheten som hon väl egentligen inte riktigt har fått. Som barn, äldre, jämställdhetsminister så var hon ju ganska osynlig, tycker jag i alla fall.
Ja, alltså hon har ju varit något av en doldis i det allmänna ögat då kanske, men hon har ju samtidigt varit med länge. Från 90-talets stridigheter i SSU och minister redan som 28-åring i Göran Persson-regeringen. Men det är väl det där, apropå det med Mikael Damberg, vi kanske ska uppehålla oss lite vid SSU-striderna i slutet av 90-talet, för hon pratar nämligen om det i intervjun också, eller hur?
Ja, men precis. Jag skulle säga att hon var ju inte överlycklig kanske över att få frågor om det. Man märker ju att hon är ganska trött på det och var ju mer att jag tror eller ej, men där har jag lämnat bakom mig. Och det var ju som sagt 20 år sedan. Men det finns
det är ingen tid i en socialdemokrats liv.
Nej, exakt. Men det är väl klart att det fortfarande är relevant, tänker jag.
Absolut. Alltså jag menar, de sitter ju i regering idag.
Ska vi göra en kort redogörelse för hur det såg ut? Vilka som var?
Mm. Ja, men de här striderna på 90-talet, de pågick ju under ganska lång tid, så människor kom och gick, kan man säga. Men Lena Hallengren var ju förbundssekreterare samtidigt som Mikael Damberg var ordförande. Mikael Damberg hade precis innan han blev ordförande suttit i valberedningen, jag tror inte den hette så i SSU, men han har liksom varit ansvarig för utnämningspolitik och då kuppat Anders Ygeman som trodde att han skulle bli vice ordförande. Men när han kom till årsmötet så var posten vice ordförande struken från dagordningen och SSU hade inte längre en vice ordförande efter att de hade liksom köpslagit och köpt över Ygemans röster mot att han skulle förbli vice ordförande. Det där handlar ju om vänster och höger. Ygeman var vänster, Damberg var höger, Hallengren var
höger.
Ju, med Damberg på högerlinjen. Morgan Johansson fanns med i det här också. Han var ju vänster från tunga vänsterdistriktet Skåne. Och där fanns det också konflikter. Och det är ju det som kanske lever kvar, som hon fortfarande får fråga om, det här med bidragsfusket, eller hur? För det pratade ni väl om?
Ja, men exakt, med det handlade ju om att man ville ju att ens eget distrikt skulle få så många medlemmar som möjligt, i och med att distrikten har så otroligt mycket makt. Och då blev det upplösa medlemssiffror och så vidare. Men för varje medlem så får man ju ett statligt stöd. Och därför blev bland annat Lena Hallengrens distrikt Kalmar anmält för bedrägeri. Och det gjordes en förundersökning. Och det var fler distrikt som gjordes förundersökning kring just det här. Men hennes då var ett av dem. Och
det har ju Ardalan Shekarabi också varit med om under sin tid.
Exakt. Och det här var ju när hon var minister, väldigt ung och hade fått sin första, då var det här ju fortfarande pågående och utredde, så det blev en ganska stor skandal. Det är säkert en ganska jobbig grej att behöva hantera som man är ganska ung, är regerings yngsta minister, men så att det här var ju, det var en stor sak då.
Men det var ju ett liksom, jag läste igår en bok om det här, skriven av vår poddkollega Torbjörn Nilsson. Han har skrivit om själva SSU-striderna och just alla de här personerna finns ju med där. Och hur de liksom, allt i deras liv gick ju ut på just att så här, få ett visst distrikt, vinna en viss sida, liksom. Ja, men till exempel i Skåne där man då försökte blåsa upp Helsingborgsdelen som var höger för att liksom ta bort vänsterdelen där Luciano Astudillo kom ifrån, han som kandiderade mot Damberg och Hallenberg. Allting var liksom fulspel på alla nivåer och de här människorna växte ju upp i det och har präglats jättemycket av det. Sen så säger ju Hallengren i din intervju att hon är vän med Ygeman idag, eller hur?
Ja, exakt, exakt. Och det är hon väl kanske. Men hon säger ju framförallt att hon är vän. Hon börjar ju med att säga att det är Damberg som hon är närmast, att det är Ibrahim Baylan som också var med och som var på hennes sida.
Just det.
Så att den är ju... Jag tror att det är ganska viktigt för dem som var med mest tiden att visa att vi alla är vänner idag.
Och man, jag menar, det var ju inte så länge sedan Mikael Damberg försökte bli partiordförande och blockades till stor del på grund av det som hände i SSU och sen kom Håkan Juholt istället.
Men ja, precis, för nu man kommer ju oundvikligen in på det här med Stefan Löfvens efterträdare, ett favoritämne inte bara i den här podden utan i alla andra politiska sammanhang i Sverige. Det finns ju i partiet en efterfrågan på att nästa partiledare ska vara en kvinna. Man tycker ju att det är dags. Lena Hallengren seglar ju upp nu som ett starkt namn i partiet. Men har hon då samma problem som Mikael Damberg hade då? Kommer det här gamla käbblet fortsätta stå i vägen för tänkbara kandidater till ordförandeskapet? Vad tror ni om det?
Alltså det intressanta är att hon... Till en början så kandiderade Lena Hallengren till att bli ordförande för SSU och inte förbundssekreterare. Även då pratade man om att så här, SSU behöver en kvinna. Lena Hallengren är ett bra namn. Men sen när den här striden intensifierades allt mer så ställde sig högerdistrikt bakom Damberg och hon fick då kandidera till sekreterare ihop med honom istället. Det skulle ju vara intressant om det där hände en gång till. Liksom, om man började det pratas ju alltid om att det behövs en kvinna. Och sen så
eftersom de har en tendens att välja män.
Damberg istället. Ja.
Ja, men Lena Hallengren stod ju inte lika i frontlinjen på samma sätt som Damberg gjorde. Och det kanske är till hennes fördel i en sån här strid. Att hon inte liksom är lika tydlig högerprofil på samma sätt som Damberg var i de här striderna. Eller betedde sig på det sättet som kanske vissa tyckte att Damberg betedde sig.
Men
samtidigt var hon ju förbundssekreterare och de höll... Jag vet inte exakt vad Lena Hallengren gjorde under sin tid, ska jag vara noga med att säga. Men det var ju ofta förbundssekreteraren som ägnade sig åt fulspelet. Liksom. Det är ju den rollen man ofta har.
Ska vi binda ihop det här ändå? Jag tänker, Lena Hallengren kom ju då in i Göran Persson-regeringen redan som 28-åring som förskoleminister. Däremot kom hon inte med i Stefan Löfvens första regering 2014 och var väl ganska besviken över det. Och kanske även förvånad, Karolina.
Ja, hon sa i när jag gjorde researchen, var det en intervju 2014 som hon sagt att hon var besviken. Och innan det var klart vilka som skulle bli ministrar i den här regeringen var det ju många som spådde Lena Hallengren som just socialminister då. Så hon fick ju vänta till 2018.
Men varför? Kom ni in på det? Vad berodde det på?
Nej, vi pratade inte så mycket om varför. Jag tror att hon kanske inte har några svar på varför egentligen heller.
Det är ju intressant ändå. För just den regeringen fick ju mycket kritik för att... Eller kritik, men det diskuterades ju att det var ganska få med ministererfarenhet.
Ja, verkligen. Hon hade ju det. Nej, vi pratade faktiskt inte om det. Men det hade ju varit intressant. Frågan är om... För det var ju inga större skandaler eller något sånt, förutom i och för sig då medlemsfusket och allt det där uppdagades under hennes första ministerperiod. Och hon var ju talesperson i de frågorna som hon nu är minister för. Så att, det är faktiskt svårt.
Kan vi inte ändå bara dröja kvar lite vid det här med en ny S-ledare, som det ju har spekulerats väldigt mycket om. Många trodde ju att det skulle hända nästa år, att Löfven kommer att avgå vid kongressen 2021. Och då ser kanske startfältet lite annorlunda ut. Alltså, jag tänker ändå att vara Anders Ygeman nu och se både Mikael Damberg och Lena Hallengren liksom segla förbi. Tror ni inte att det är,
jo, det är, klart
är
att
svårt
det är.
För honom?
Det är klart, ja. Det är svårt. Alltså, det är ju, bordet har ju verkligen rensats och pjäsen har förändrats. Det är väl svårt att komma runt det faktumet. Och plus att det blir en helt annan typ av politiskt läge att kliva in i. Nu vet vi, ska vi ärligt talat säga, inte när det här kommer hända, och det kan vara ytterligare ett nytt läge. Men det är klart, det läge som kändes som att det jobbade fram en Ygeman eller en Hultqvist, någon redig typ från vänster, det är väl inte riktigt där längre. Nu är det mer statsmannamässighet och krishantering som står på agendan, och det är väl kanske någonting som, ja, där en Magdalena Andersson som kanske ansågs ha fallit bort för att hon stod för en annan ekonomisk politik än den som var trendig tidigare. Hon är kanske en mycket starkare kandidat än hon var för några månader sedan. Och detsamma gäller Lena Hallengren.
Men tror ni att hon vill på samma sätt som säger Hallengren vill, kanske?
Det vill nog ingen, tänker jag. Möjligen Mikael Damberg själv och Anders Ygeman. Och alla andra som har med sig
surstriden. Jag tror att Magdalena Andersson vill, vi har pratat lite om det tidigare i den här podden, att man ser också i henne en, liksom, ett nytt glitter i ögonen och en annan energi som verkar tyda på att hon vill. Det är ju också spännande utifrån att titta på, tycker jag, se hur mycket politiker tänder till när det blir kris. Alltså, det var någon jag pratade med någon om Isabella Lövin, som det ibland har sagt att hon inte tycker det är jättekul att gå till jobbet, och att i ett sånt här läge tycker hon verkligen det, för att man känner väl att man gör skillnad.
Mm. Det kan nog stämma.
Men det kanske blir en strid mellan Magdalena Andersson och Lena Hallengren till slut. Vi får väl sätta oss och rita upp, liksom, distrikten, ja, och fundera, räkna ombud.
Det får snart bli en specialpodd där vi räknar på det här.
Mm. Ja.
Frågan är ju då om det är en nackdel eller en fördel för Magdalena Andersson att inte ha varit indragen i SSU-striderna på 90-talet. Vad tror ni?
För henne handlar det väl mer om så här att ha jobbat under Persson och ägnat sig åt budgetdisciplin och så. Och det har man ju ibland känt skulle kunna vara ett problem för henne. Men det, som du säger, allt är annorlunda nu. Jättesvårt att veta var man befinner sig om ett år.
Eller om 3 år, om det nu är det perspektivet vi pratar om. Det är mycket som kan hända. Vore det inte väldigt nice om man kunde chilla i en park och röka en gås? Men så gött har vi det inte i sosse-Sverige. Det var alltså inte jag som säger det här, utan det är Liberala ungdomsförbundet i Västmanland. Pratar ungdomar så nu för tiden?
Röka en gås?
I sosse-Sverige. Det känns väldigt så här...
Jaha, sosse-Sverige, det var det du reagerade på. Jag kan inte slang för hasch, som vi säger i Skåne.
Ja, precis. Det här handlar alltså om att röka cannabis, förstår man. Och det förstår man verkligen, för den här tweeten, den är för säkerhets skull illustrerad med en bild på artisten Snoop Dogg där han gör just det, så att ingen kan missa vad det egentligen är man menar. Och den här tweeten, alltså från Liberala ungdomsförbundet i Västmanland, den var tydligen så häpnadsväckande att Aftonbladet gjorde en upprörd nyhetsartikel om den, eftersom den väcker känslor. Oklart vilka känslor dock, det finns ju ganska många sådana. Vilka kände ni? Vilka känslor kände ni inför den här tweeten?
Alltså, jag kände att hela den här settingen, just med bilden och röka en gås, det känns väldigt mycket, men lite som Joar Forssell i Almedalen i somras, som var utklädd till en stor cigarett. Och det var för att protestera då mot det här rökförbudet på
utserveringarna. Just det, dåvarande ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
Exakt, mm. Exakt. Sen visade det sig att han hade ju astma och aldrig rökt i sitt liv. Men det här var viktigt, liksom, i den liberala andan. Och det känns ju lite så att använder man termen röka gås och ta en bild på Snoop Dogg, han har aldrig varit i närheten av det här. Det känner jag i alla fall. Det kanske han har. Men han vill ju verkligen trycka snarare mer på det frihetliga snarare än att egentligen säga någonting sagt. Så kände jag i alla fall.
Hade du...
Om man är en person som röker gås, då kanske
skriver
man
inte röka
sig
gås
om sosse-Sverige. Nej. Liksom.
Nej, precis. Det här kan ju tyckas vara ett strunt ämne. Men jag tycker det är rimligt att vi pratar om något annat, åtminstone några minuter än corona i den här podden. Och jag ser åtminstone 2 ingångar på det här, vara i alla fall en är allvarlig. För det första, det anknyter till det ni säger. Det är något fint med Liberala ungdomsförbundet här. Det är förmodligen de enda 20-åringarna i Sverige som vill knarka, men som motvilligt avstår eftersom det faktiskt fortfarande är förbjudet. Det är fint att de kan samlas där och hitta stöd i varandra. Men för det andra så fick det här med att fundera på tillståndet för den, vad vi nu ska säga, lite mer handgripligt frihetliga politiken i Sverige, som har haft motvind. Alltså, coronakrisen har ju lite oväntat, kanske mest oväntat.
Där kom corona ändå.
Ja, just fan. Men jag sa ju några minuter. Det kanske blev 40-50 sekunder. Men alltså, coronakrisen har ju lite oväntat, kanske mest oväntat för regeringen själv, gjort Sverige till västvärldens rock'n'roll-land. Alltså istället för att vara de här tråkiga och prudentliga där uppe i norr så är vi numera Europas dekadenta livsnjutare på en kontinent dominerad av prusiluskor som låser in folk och folk som vill bli inlåsta av prusiluskor. Alltså man kan såklart diskutera hur rimlig den här bilden är, men vi verkar allmänt gilla den där rollen lite grann, verkar det som, på opinionen och i debatten. Men vi backar väl kanske inte upp den särskilt väl till vardags i politiken. Alltså jag tänker så här,
alltså du menar vi gillar
vår nya image,
liksom vara Europas bad boy.
Ja, exakt. Det är som att många svenskar blir lite pirriga över det är den känsla jag har.
Vi som inte ens har fått dricka öl på trottoaren innan.
Exakt, och det är precis det jag menar. Alltså riksdagen har 8 partier. Inget av dem vill ens lägga ner det statliga alkoholmonopolet. Moderata ungdomsförbundet tvingade visserligen moderpartiet att formellt vilja ha söndagsöppet på stämman i höstas, alltså på Systembolaget då. Men det här blev förstås hånat i den allmänna debatten som sånt brukar bli, och partiledningen har inte direkt velat skryta med den ståndpunkten. Det finns ju så mycket viktigare saker. SD, det är ett populistiskt parti, absolut, men absolut inte på det sättet. De vill inte krossa sosse-Sverige. De vill återupprätta sosse-Sverige till en tid när det var mer auktoritärt. Och det säger de ju till och med själva. Miljöpartiet och Centern, de tänker ju som alltid främst på barnen, och Liberalerna, alltså partiet, de är som sagt, som vi brukar säga, folkpartister, det vill säga.
Men jag måste ändå invända, alltså. Jaha,
det var ju typiskt.
För att, nej men det var ju ändå ganska nyligen som ett enigt socialutskott bestämde sig för att utreda narkotikapolitiken.
Utreda, ja.
Visserligen så sa Lena Hallengren, som ju även detta handlar om, att hon... Det blir en utredning, men man ska inte titta på avkriminaliseringsfrågan. Så att, oklart vad utredningen ska ägna sig åt. Men det finns ju en...
Jag tror inte att den kommer att landa i att man ska kunna röka en gås i en park som Snoop Dogg och krossa sosse-Sverige. Lena Hallengren inte. Känns inte som den typen. Och inte som många andra heller. Men jag tänker, alltså, och det här har ju haft motvind. Så fort den här typen av förslag kommer upp så blir det här, men herregud, de är ju galna. Varför? Alltså det blir ett så här allmänt raseri mot ungdomsförbunds lokalavdelningar för att de ens lyfter frågan om att till exempel då legalisera cannabis, vilket är faktum i ganska många i övrigt normala västländer. Men när den här akuta krisen lägger sig och när folk sitter där ändå med uppdämda behov efter en sommar där allt kul trots allt, trots att vi i Sverige har varit inställt, är det verkligen otänkbart att det finns ett fönster för någon som är lite mer luff Västmanland? Alltså att åsiktskorridoren flyttas åtminstone lite grann. Att
i just cannabisfrågan?
Nej, egentligen liksom inte. Jag ser det mer som en symbol för någonting. Att så här, det kan bli ett
politikens
annat
största allmänhet.
Ja, gamla, klassiska såna här. Jag menar, när Ny Demokrati kom in i riksdagen, då var ju det... Ja, det fanns ett invandringsmotstånd, men det var ju mer det här liksom, nej till lapplisor och en allmän sån här vi hatar förmynderiet. Det där finns ju överhuvudtaget inte. Den politiska vinden blåser ju hela tiden från andra hållet. Vi vill ju ha mer enhetliga värderingar och så. Men jag vet inte, jag vill lägga en spekulation på bordet så att jag ska kunna säga vad var det jag sa eventuellt. Kan det här bli ögonblicket där vi återupptäcker vår frihetliga sida?
Alltså jag tänker att det kanske inte är ögonblicket där politikerna upptäcker den frihetliga sidan, utan snarare kanske där svenskarna, väljarna, blir små rebeller som på något sätt tar saker som rekommendationer istället för beslut och tydliga lagar och regler. Och om man ser till under den här tiden så vet man inte riktigt om det, så hur det är med blir med p-böter, det är gratis att åka buss, man går igen buss, alltså vid dörrarna bakom, man kan ha sina barn som har skolplikt hemma om man följer en partiledare, har jag gjort det till exempel, utan jag tror mer att man kommer experimentera med vad som egentligen är regler och inte, vad som är lagar och inte, och att man kanske mer, ja men på individnivå är mer frihetlig. Eller vad tror ni?
Ja, men det var
intressant.
Ja, men det är lite precis det jag far efter. Och då att det sen kan komma i nästa steg någon form av politisk entreprenör och kanske kapitalisera lite på det. Men det är intressant. Då är vi ändå på samma linje. Maggie, ska du säga emot nu igen?
Nej, men jag tyckte att det var en stark spaning av Carolina att vi gör ju redan det. Dessutom så, igår gick ju smittskyddsläkaren i Stockholm ut och sa att liksom, ni måste hålla avstånd, det går inte neråt. Folk verkar inte liksom bry sig så mycket om det heller just nu i Stockholm. Men det enda som jag kanske tänker är att politiker brukar ju sällan vilja kapitalisera på det, eftersom det innebär ju ett problem för de politiker som vill ha makt. Typ alla politiker. Nej, men jag vet inte. Kanske att det skulle driva liksom Moderaterna i en ny frihetlig riktning, men
så vad blir
snarare sett tendenser på tvärtom. Liksom. Nu måste vi bygga upp beredskapen och ha en stark stat igen.
Ja, men det kanske
är mer på folk, liksom individnivå, som Carolina säger.
Alltså, vi vill ha en starkare stat som vi kan revoltera mot privat. Är det där vi landar?
Ja, men kanske.
Ja. Mm.
Och politikerna är väldigt glada över att vi revolterar, för det säger så mycket hur bra politiker de är, att vi litar på varandra.
Ja, men det är så intressant, tycker jag, med hur den här folkhälsonationalismen som nu breder ut sig i alla länder, hur den liksom är självförstärkande. Alltså, i Sverige så har vi ju nu, liksom, vare sig det är rimligt eller inte, så har vi ju själva köpt bilden av att vi är minsann, liksom, vi har valt en mer liberal och frihetlig linje och den är bäst. Alltså blir vi så här mer benägna att gå ut, och blir svårare och svårare, tror jag, för varje dag för myndigheterna att faktiskt få oss att inte gå på krogen. Jag tror man har en uppförsbacke där. Men följer debatten i Storbritannien så är det ju precis tvärtom. Där var regeringen från början orolig för att, men herregud, vi kommer inte kunna låsa in britterna, de som är så excentriska. Nu är det tvärtom. Nu undrar de hur tusan man ska få ut folk igen. För att man har helt gått in för det här med lockdown. Att det här är vi har grävt ner oss i en bunker, vi kommer inte komma ut, vi tror inte på.
Men det där kan ju jag verkligen liksom sympatisera med. Jag är en sån introvert person som tycker att det bästa evenemanget är ett inställt evenemang. Liksom även vanligtvis i livet. Och att detta har förstärkt så mycket nu av att folk hela tiden säger till en, du får inte gå ut. Jag är jätterädd att jag liksom aldrig ska kunna umgås med människor igen efter det här.
Alltså, för egen del då? Inte att du inte ska egen få, utan att du inte...
Nej, utan att jag liksom, jag vill ju inte det. Och innan har jag liksom tvingat mig till det. Men nu när folk har bekräftat mig i min liksom, det är ju jättebra om du bara stannar hemma och läser en bok istället. Jag tror att det kommer, för mig kommer det vara väldigt, väldigt svårt att börja umgås normalt igen.
Ja, om folk är som du så får med andra ord jag och Carolina fel i vår spaning. Vi lämnar den där.
Nästa punkt på dagordningen här hos det mäktiga verkställande utskottet är övriga frågor. Vad har vi idag, Victor?
Jo, men vi har en del. Annika Strandhäll har fått ett nytt uppdrag. Hon lämnade ju regeringen i höstas av personliga skäl. Hon var fram till dess socialförsäkringsminister, innan det socialminister och innan det socialförsäkringsminister igen. Hon har alltså varit
minister. Hon har jobbat på socialdepartementet.
Precis. En politisk medarbetare på socialdepartementet som heter Annika Strandhäll, som inte längre är politisk medarbetare på Socialdepartementet utan vanlig riksdagsledamot. Nu har hon fått ett nytt uppdrag. Hon blir talesperson för Socialdemokraterna i jämställdhetsfrågor. Det här är ju ett ämne som hon har varit ute och pratat om många gånger, så vi utanför kanske inte kommer märka någon större skillnad. Eller vad tror du, Maggie?
Nej, men det vet jag inte riktigt. Det är väl en post som kanske inte alltid är i centrum av politiken, men som man nog ändå kan göra mycket av om man vill. Annika Strandhäll pratar ju ofta om feminism och antirasism och annat på Twitter och hamnar ju väldigt ofta i bråk med folk i de här ämnena. Och man såg ju också sådana reaktioner när hon fick den här posten. För vissa delar av högern är ju Annika Strandhäll liksom ett skämt, och lite att man ser henne som någon slags så här svensk Trump i sitt twittrande. Sossarnas svar på Hanif Bali kanske?
Ja, jag tror bilden från de olika hållen är ganska likartad när det gäller de två personerna, ja.
Ja, men jag tänkte på, jag var med Annika Strandhäll under regeringsbildningen, så gjorde jag en dokumentär för Sveriges Radio om regeringsbildningen, och då följde jag en massa olika personer och Annika Strandhäll var en av dem. Hon blev bortklippt sen, men det var i alla fall intressant, för jag var med henne på ett medlemsmöte någonstans i södra Stockholm där det var typ 20 S-kvinnor eller folk som ville liksom vara intresserade av att gå med i partiet. Och det var så intressant att se hur de reagerade på henne, för de liksom hade henne som en stor idol och var så här, det är så stort för oss att det är just du som kommer hit och du är en sån förebild för oss med din feministiska profil och liksom din roll i debatten. Ja, men det var väldigt intressant att se. De satt och pratade vård och liksom sociala frågor och så. Men bara deras reaktion på henne påminner liksom om den som unga S-kvinnor kunde ha när de träffade Mona Sahlin på, under hennes tid. Och då kände jag också att man fick lite så här reality check, att alla lever inte sitt liv på Twitter och alla liksom värderar inte folk utifrån det heller.
Nej, det är uppenbarligen en resurs som Socialdemokraterna ser en framtid i, Karolina.
Absolut, men jag tycker att det är lite svårt att ta talespersoner på allvar, särskilt från ett regeringsparti. För det känns ibland som att det blir, nu var det ett oppositionsparti, men när Filippa Reinfeldt blev talesperson för HBTQ-frågor, det känns mer som att vi vill att hon ska ha någonting och så du får hon någonting. Och nu har ju Miljöpartiet posten som jämställdhetsminister, men jag tror att det blir så svårt att få fokus, att det är mer att det här har någonting. Och det är en viktig fråga för Socialdemokraterna, absolut. Men jag tror ju mer att det är att man vill ha en person i en central profil än att som just
har... Precis, hon har ju en förmåga att tala redan som det. Så det är väl mer att man vill ha ett formellt kvitto på att hon är fortfarande en viktig företrädare i debatten. Och...
Ja, nej men exakt. Och jag vet inte tusan hur... men ja, som sagt, det är väl fint att hon får en tydlig roll igen än bara vara riksdagsledamot. Liksom, men...
hon är inte ut ur leken, kan vi konstatera. Det går vidare på övriga frågor. För ett par veckor sedan i den här podden så pratade vi om landstad-dimensionen på coronaviruset. Det kanske låter konstigare än det är. Det handlar om att folk inte vill att stockholmare kommer till deras ort och smittar ner dem. Nu har det här blivit skarpt läge på ett annat sätt. 11 semesterkommuner i Bohuslän, de vill kanske inte se sig själva som bara semesterkommuner, men de är bland annat semesterkommuner. Och Värmdö i Stockholms skärgård, de går alla ut med att de inte vill erbjuda hemtjänst till folk som har landställen hos dem. Och de framställer detta som krav till regeringen att slippa göra det. Rimligt, orimligt? Kommer de få gehör?
Jag blev faktiskt förvånad över att det ens är så att man kan få hemtjänst i en annan kommun. Jag kände inte till det. Men och nu när jag googlade lite innan vi gick in i den här studion, så det är ju tydligen en rättighet som man har om man har hemtjänst. Att man bara man anmäler i tid så ska man kunna få det vad som helst. Och det säger väl något om... Det är väl det är ju intressant utifrån den diskussion vi hade för ett par veckor sedan som handlar just om så här, var betalar man skatt och var belastar man kommunen. Jag vet inte om det är så att hemkommunen betalar för den hemtjänsten sen. Eller hur?
Nej, men det verkar vara väldigt angeläget i alla fall, särskilt från västkusten då, om att folk inte ska komma dit. Katarina Bråkenhielm, som är socialdemokratisk kommunalråd på Orust, en ö i Bohuslän, hon slog bland annat fast att det är ingen mänsklig rättighet att vara i sin fritidsstuga. Och då skulle jag vilja invända att det är det faktiskt visst. Enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, paragraf 13.1, var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stads gränser. 17.1, var och en har rätt att äga egendom både enskilt och tillsammans med andra. Och Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, protokoll 4, artikel 2.1, var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och fritt välja sin bosättningsort. Sen står det att det kan vara motiverat att inskränka det här på grund av säkerhet eller hälsa. Men det är alltså en mänsklig rättighet att vara i sitt fritidshus. Det blir rött ljus för Katarina Bråkingen på Orust.
Det där argumentet, det är ingen mänsklig rättighet att, det hör man ju väldigt ofta. Folk drar ju ofta till med det.
Ja.
Och det har man ju hört många gånger nu under corona, att det är ju ingen mänsklig rättighet att gå på krogen. Men det skulle man kunna säga att det är också.
Ja, det är väldigt många mänskliga rättigheter som inte är en mänsklig rättighet i den politiska debatten. Men jag vill ändå poängtera det. Alltså, det är ju inte så att en mänsklig rättighet är okränkbar. Det inser man ganska snabbt när man läser den här typen av dokument. De kan inskränkas med hänsyn till rikets säkerhet, till exempel pandemier eller något annat politiskt legitimt skäl. Men det är fortfarande mänskliga rättigheter och det är väldigt, väldigt brett vad som är det.
Så hon skulle sagt så här, alla mänskliga rättigheter har vi rätt att inskränka.
Ja, för det är ju precis det man egentligen menar. Och det vore ju väl ganska i linje med det här som vi pratade om förra veckan, eller förra veckan, om Lena Hallengren, för att liksom avrunda med henne igen. Hennes förhållningssätt till den här maktlagen som regeringen har sett till att bemyndiga sig själv med. Hon tyckte inte det var någon konstighet att regeringen kunde köra över riksdagen i skarpt läge. Och det här är ju då en partikamrat till henne på Orust som inte tycker att det är någon konstighet att inskränka de mänskliga rättigheterna i fråga om fritidshus.
Och hon tyckte ju inte heller att äganderätten var en mänsklig rättighet. Vilket, kan du de rättigheterna utan till nu eller? Är äganderätten en mänsklig rättighet?
Ja.
Du sa ju den, eller hur?
Ja, precis. Det är paragraf 17 där då. Var och en har rätt att äga egendom både enskilt och tillsammans med andra. Så jo, att äga saker är faktiskt en mänsklig rättighet.
Men har vi någon siffra på här hur många det är som har landställen där som har rätt till hemtjänst? Det känns ju som att det där nästan skulle kunna vara ett typ Vällinge med tiggeri-exemplet, att det kanske är en person.
Det är ganska många, jag tror att det är ganska många faktiskt, men oavsett
som har rätt till hemtjänst där.
Ja, men det, så är det nog, men eller många och många, det är, för en liten kommun så kan ju ganska få vara förhållandevis många, ja, särskilt kanske om de har corona. Såklart. Men det känns ju, som vi var inne på här, det känns ju som att det borde finnas en lösning här som handlar om att hemkommunen får betala och kanske till och med...
Men jag tror inte det handlar så mycket om pengar utan mer om personal.
Ja, alltså hur, men då får de skicka...
Hemkommunen får skicka med personal. Verkställande utskottets sammanträde är över för den här veckan. Du har lyssnat på Viktor Bartkron, på Carolina Skoglund och på Maggie Strömberg.
Vi hör oss igen som vanligt om en vecka. Varje onsdag sammanträder vi. Vi hörs igen då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.